En podcast från Aftonbladet Ledare. Åsiktskorridor.
Hej och välkomna till Aftonbladet Ledarsidas podd Åsiktskorridoren. Jag heter Fredrik Virtanen. Du heter Daniel Svedin.
Ja.
Du heter Karin Pettersson.
Här är jag.
Och Ulrika Schenström.
Hej.
Du är moderat.
Ja.
Ni andra är sossar. Mm. Jag är folkpartist, fast jag heter liberaler nu för tiden. Mm. Jag skojar, men jag har nytt och gott kaffe, och du också, Ulrika.
Ja, jättesnällt av dig.
Mm, varsågod.
Tack.
Vi ska prata om, kanske prata om Jan Lööf, om det inte börjar svänga. Men först måste vi kolla vad Hultqvist, Peter, försvarsministern, har gjort i veckan.
Han har varit i Enköping.
Speak up, Ulrika.
Han har varit i Enköping, så är det, jag ska speak up. Varför jag låter lite tyst här är därför att jag också vet att du och jag, Fredrik, vi har fått ett par bilder.
Ja, på, den har jag också
på,
fått.
Hulta Bulta, och jag kan inte riktigt hitta det här nu, men under poddens gång ska jag lova att det kommer tillbaka.
Kan vi lägga upp de här bilderna? Kan vi lova extra material?
Ja, det har du gjort ibland.
Det gjorde jag förra gången, och det har tyvärr inte skett. Och det var bilderna på Hulta Bulta iförd kungautrustning.
Jag la faktiskt upp det på internet.
Ja,
det var
bra.
Vi kan lova att vi lägger upp det på Aftonbladet Ledarsidas Facebook-sida. Det kan vi väl lova, eller hur, Daniel?
Vem har copyrighten på de här bilderna?
Är det bilder på Hulta i kungauniform, eller vad sa du?
Ja, han är inte naken, väl?
Okej.
Det kan vi inte lägga upp.
Jag ska väl säga att den här podden är inte...
Hallå? Han är inte naken?
Nej. Det är inget konstigt. Hallå, jag vill tala om för alla här som lyssnar. Det är ingenting konstigt.
Det är bara vanliga bilder.
Det är bara vanliga bilder som var lite roliga.
Lite Hultqvist,
den här podden
kostym.
Är inte helt seriös, men ändå ganska allvarlig, så kan man beskriva den som. Ska vi börja med Miljöpartiet och kanske regeringskris, om det är det. Opinionssiffrorna störtar ju nu då, och ett språkrör måste gå. Och det blev Åsa Romson. Kan ni bara förklara för mig vad Åsa Romson gjort som inte Gustav Fridolin har gjort?
Bra fråga, Fredrik. Jag har en åsikt i den här frågan.
Den kommer här.
Jag har två olika åsikter i den här frågan. Och båda de åsikterna kommer här. Den ena åsikten är att politik handlar dels om kommunikation och dels om att kunna genomföra saker. Och Åsa Romson och Gustav Fridolin är ungefär lika usla på att genomföra saker. De är båda ganska misslyckade ministrar. Men jag måste säga att Åsa Romson är mycket sämre på att uttrycka sig och kommunicera med väljare och sina egna medlemmar. Hon har varit väldigt dålig på det. Och det kan man liksom inte riktigt komma runt. Det är ingen antifeministisk konspiration.
Så det är opinions- eller popularitetsundersökningar snarare än hennes politiska gärning som avgör det här, alltså?
Popularitetsundersökningar, hon har inte förmågan. Det är faktiskt en kompetens som krävs hos en minister, tycker jag.
Det håller jag helt med om. Däremot så är det ju lite konstigt att...
Och sen har min andra åsikt är att det här är skitkonstigt.
Ja, men det är ju väldigt konstigt att hon ska gå själv, med tanke på att de hela tiden, under alla år, hela tiden betonat vikten av att de gör allting tillsammans.
Men så har det ju aldrig fungerat.
Och de har, det spelar inte mig någon roll, men om man säger det så ska man väl också kanske... Sen att man är cynisk nog att förstå att det kanske inte gör det, men då ska man inte heller hålla på och tjata om det.
Jag skulle vilja säga en grej om Gustav Fridolin, och det är att han verkar vara en orm.
Oj.
Ja, tror jag också.
Nej, men
han är en orm på det sättet att han är en bättre politiker, tror jag. Han är ju...
Nej, men han har ju myglat till sig det här uppdraget kvar. Det fattar han. Han har ju myglat bättre än vad hon gjorde.
Exakt. Och är en bättre politiker.
Var orm menat som beröm?
Nej.
Jo.
Nej,
enligt Daniel Svedin verkar det vara.
Men alla politiker måste väl ha en ormliknande talang för att komma någon vart.
Jag tror att ormliknande talang finns i de flesta sådana yrken där det inte liksom, precis som kanske i akademin eller där det liksom...
Journalistik.
Ja, det är journalistik, där det är liksom makt och position som är liksom sättet på att ja, väga sig själv på. Men jag håller med Karin i den här. Ja, det är någonting jag tror dock. Nu, man ska ju inte tro på
håller
allt man läser.
Håller du med mig i mina åsikter? Eller bara
båda mina åsikter.
Och rätt.
Ja. Och du håller med mig om min. Ja, det är fantastiskt, och vi har inte ens gjort upp det här innan.
Får jag då backa lite till innan vi går framåt, så att säga? Alltså, vad det handlar om egentligen? Handlar det om en handskakning och Mehmet Kaplan? Eller vad är det som har hänt egentligen?
Nej, men min tolkning är att det handlar om politik och liksom bilden av partiet som professionellt parti. Mm. Alltså det har klantats en jävla massa. Och sen så finns ju de här politiska nederlagen också. Men om man tolkar de som kan Miljöpartiet bäst, och då tänker jag på liksom fokustexterna av Maggie Strömberg, där liksom man inskärper att det handlar faktiskt om att det här partiet sköts jävligt oproffsigt just nu. Vi har, och det var ju det paradoxala tycker jag i Gustav Fridolins och Isabella Lövins pressträff när de presenterades som valberedningens val till språkrör, att då säger Gustav Fridolin, nu kan alla vara lugna här för att vi har regeringserfarenhet, men vår regeringserfarenhet har vi från kommuner och landsting och jada jada. Vi styr en massa saker överallt. Vi styr fler kommuner än vad Moderaterna gör. Mm. Och så presenterar man ändå två språkrör som inte har den här regeringserfarenheten.
Och jag tror att det här är just att man från början inte har regeringserfarenhet. Man vet inte riktigt vad det betyder att sitta på vissa typer av departement som kanske inte är då de som egentligen håller i kugghjulen, till exempel Finansdepartementet, Utrikesdepartementet, Justitiedepartementet, Statsrådsberedningen, utan man hamnar lite vid sidan av i de flesta processer, och att inte veta det från början är ju naturligtvis en erfarenhetsfråga, men det tror jag också har gjort, och sen den andra grejen, när man sitter i regeringsställning och inte har gjort det tidigare, att inte veta om vad partiet kommer att ta vägen när man är så uppfylld av att just regera, och ofta glömmer bort partiet, så att partiet är säkert skitförbannade över hur de har betett sig också internt. Mm. Och egentligen tycker de att det är orättvist, därför att de tycker att de har jobbat dygnet runt. Mm. Men missat det som Socialdemokraterna tränade på i så otroligt många år, nämligen att både regera och ta hand om partiet. Vilket ju är en konstform i sig. Nämligen hur kan man finna 36 timmar av dygnet 24 på något sätt?
Men det tycker jag är så konstigt också med Miljöpartiet och Socialdemokraterna också i någon mån. Att inför valet 2014 så kändes det inte som att man hade de absolut bästa människorna med sig. 2010 kunde jag ändå känna det, då var jag väldigt liten och hade ingen riktig koll. Men det kändes ändå som att Sossarna och Miljöpartiet då hade liksom, nu har vi den bästa hjärnorna i vår generation, och Vänsterpartiet också liksom. Nu ska alla jobba mot samma mål, och nu är det liksom inte alls den där känslan, och det tyckte jag var så konstigt med valet sedan 2014, att det var som att ingen riktigt brann för att jobba med de här partierna, alltså att det blev väldigt juniort.
Men det tycker jag, Maggie, kommer vi tillbaka till hennes gärning i att beskriva Miljöpartiet i sin bok och sina texter, Maggie Strömberg. Och hon beskriver ju det, just det här skiftet när man hade en generation av fantastiska politiker i Miljöpartiet, i Peter Eriksson och Maria Wetterstrand och de människorna som jobbade runt de två. Att det var väldigt höga förtroendesiffror framförallt för Maria Wetterstrand. De har liksom gått igenom en mognadsprocess och en professionaliseringsprocess. Man har bra personer runt omkring. Och sen precis när de är liksom in their prime, då måste de sluta för att man har det här systemet med att man inte får sitta längre än ett visst antal år. Och det är ju en sympatisk idé, men det blir en otrolig kompetensförlust och förlust av talang och erfarenhet, och så ska ett nytt gäng komma på. Och det är väldigt slumpartat om man lyckas eller inte. Det är ju en svår kompetens att vara framgångsrik politiker, eftersom man just måste ha det här, både kommunikativa skills och massa andra saker.
Men kongressen nu då i helgen, när det så att säga är klart att de som ut och Lövin in, blir det spännande överhuvudtaget den här kongressen?
Jag tror att det kan bli spännande. Ja, jag har en liten sån här, men jag har ju haft fel förr.
Så ödmjuk.
Ja, men det är bäst att säga det, annars så börjar man få något troll efter sig där. Att man är en fullkomlig idiot. Men jag tror i alla fall att det kan bli lite liv om Fridolin.
För
att jag tror inte, ja precis, det är ju Lex Jakob Forssmed som vi alla minns, så tog vi upp den igen. Men jag tror att det finns folk i Miljöpartiet som inte vill ha Fridolin där, framförallt det här Norrbotten-distriktet och andra som jag inte tror kommer hålla tyst. Och det är lika bra att de har ett jäkla liv, därför att ur kris kommer och
det
kris
finns
och kaos.
Det finns ju ingen kandidat. Det finns ingen annan person.
Nej, men det kan ändå bli tjafs. Okay. Liksom.
Det kan bli tjafs.
Men det kommer
säkert landa på honom i alla fall, men Ja.
Men jag tror inte att...
Man ska inte tro vad som står i tidningen om allting. Men det var ju någon som hade något knäck på temat att det var Bolund som hade tackat nej. Mm. Och så kan det ju vara. Men
Dagens Industri...
är de friska på något sätt i hela det här kris och kaoset, så blir det ändå lite kris och kaos på plats.
Jag tror ju att... Nu har inte jag läst motionerna och jag ska inte bevaka kongressen specifikt heller. Men jag tror ju att liksom vana trogen med Miljöpartiet, så kommer de ju kunna ta motioner som kommer vara rätt aparta, snarare än att de byter ut på personfråga, att de kommer att liksom måste göra eftergifter politiskt i rörelsen på något sätt. Och så, och då har vi sett under Fridolins och Romsons ledarskap att de har förlorat till exempel frågan om arbetsgivaravgifter för unga, som man bytte liksom från dag till annan. Att nu tycker vi som Moderaterna, fast vi tyckte som sossarna förut. Och sen sabbade medlemmarna det där. Fast,
förlåt Karin.
Nej, jag måste säga en sak bara.
Hon pratar alltid hela tiden.
Jag tror nämligen att...
Nu blir jag kränkt.
Jag tror nämligen att det är så här att eftersom han gjorde det här språkrörsbytet, eller valberedningen gjorde det här bytet innan kongressen, så tror jag att ombuden är ganska nöjda med det. Jag tror inte det kommer bli någon större dramatik. Det blir spännande att se vem som får rätt.
Någon av er kommer ha fel.
Ett fredsdepartement kommer de vilja.
Ett fredsdepartement?
Ja, det...
det är att tänka negativt. Någon kommer ha fel.
Nu går vi vidare till statsministern. Han har lovat, eller vad man ska säga, det ska bli en regeringsombildning någon gång efter Miljöpartiets kongress och innan maj är slut, ungefär så sa han. Hur... Kommer det bara vara de vakanta posterna, eller kommer han att göra en storstädning?
Om man tittar på Stefan Löfven som person och vad han har visat hittills, så är han ju ingen stor risktagare eller förnyare. Så det talar ju för att det blir ganska minimalistisk regeringsombildning. Jag tror ändå att han måste passa på att göra någonting mer. Jag skulle gärna se en större regeringsombildning. Nu har vi pratat om här i podden många gånger tidigare. Men jag skulle tro att det blir de här två plus kanske ett par förändringar till.
Alltså han måste göra någonting mer
någonting.
Än bara. Nej, men och sen tänker jag så här att om jag vore socialdemokrat och Stefan Löfven, så skulle jag ju försöka ta tillbaka bostadsministerposten till Socialdemokraterna, så att det överhuvudtaget händer någonting på den jag vet inte hur många gånger den här podden har pratat just om bostadsfrågan. Det måste tas tillbaka, och sen så gick det något rykte här, eller om det var någon som hade någon artikel, att man gärna ville ha vice statsministerposten, och det tror jag också är bra, därför att jag tror att det finns otroligt många socialdemokrater runt om i landet som är asförbannade över att man har en regering med Miljöpartiet.
Då vill jag slänga in en brandbomb här kanske. Kan man tänka sig att han faktiskt slänger ut alla MP-ministrar?
Nej.
Kan man tänka sig att han tar in, säg, några folkpartister?
Nej.
Omöjligt.
Omöjligt.
Jag tror att det är omöjligt. Gode
man. Omöjligt.
Det hade ju varit spännande onekligen.
Ja. Ja, men där har ni varit extremt tydlig att det här samarbetet har vi gått in i, det kommer vi fullfölja. Det finns ingen politisk logik som talar för någonting annat, och alliansen håller ihop.
Man får ändå ge honom att handslag gäller på något sätt.
Ja, det får man ge honom.
Och att, har han sagt till Miljöpartiet att ni ska få vara med och styra, så kommer de att få vara med och styra.
Hur mycket kommer de säga att de blir av med bostadsministerposten? Kommer de acceptera det?
Jag tror att de kommer vilja ha kvar samma antal ministrar, men att man kan göra förändringar ändå på något annat sätt.
Det pratas ju om infrastruktur, att de vill ha det, men då har ju Stefan Löfven ett problem med att då ska den nuvarande socialdemokratiska infrastrukturministern ut, och hon, det är också det att det finns en massa saker inom partierna.
Det finns inom partiet ska, som det handlar om.
Då är Göteborg och väst blir av med en minister,
då
måste man kompensera på något annat
dåligt.
Sätt. Och det är väl det han inte
då
vill.
Då måste man ha Anders Lindberg här för att räkna mandat, så man kan ställa upp en ekvation.
Ja, den där nördnivån får vi ta en special podd.
Ja. Alla partier behöver en Anders Lindberg.
Nej, men så att det kommer nog inte bli lätt. Så kan man väl säga för Stefan Löfven, oavsett vem man sparkar ut och vem man tar in, för att det är massa viljor som ska tillfredsställas.
Ja, kongressen är i helgen, och sen får vi se när regeringsombildningen presenteras.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vi går vidare. Vi snackar lite USA, tycker jag.
Kul!
Ja,
kul!
Till att börja med, kan vi bara nämna, eller nej, vi kan inte prata om det, att Stefan Löfven ska ju träffa Barack Obama.
Tror du ska säga att du ska nämna att jag ska flytta till USA?
Ja, det, men det tycker jag var så
deppigt. Åh nej, nu ska vi komma in på henne igen. Ja. Oh.
Har ni pratat om det i podden? Jag lyssnar.
Nej, det har vi inte sänt sen det här kom ut riktigt. Va? Ja, Karin.
Vi pratar om Barack. Barack.
Ja, du flyttade till USA i höst. Du ska studera på Harvard på ett scholarship. Mm. Jag tycker det är väldigt tråkigt, tycker nog alla. Men vi är glada för din skull.
Jag kommer hem sen.
Ja, det är säger du. Ja. Ja, det är väldigt coolt. Ja, ja, ja. Löfven, Barack. Det här är alltså alla...
Skönt att vi fick det sagt ändå.
Han har blivit en statsminister i Norden. Och sen ska han, säger Daniel, lägga en krans på Robert Kennedys grav på Arlington kyrkogården.
Mm, också besöka den okända soldatens grav.
Mm. Och se baseball. Manligt. Också.
Bra.
Se baseball.
Ja,
Det här är det.
Är det här coolt eller är det här viktigt? Kan det här leda till någonting?
Nu vill jag säga en grej om det här med där USA besökt som jag har tänkt ganska mycket på. Eller i varje fall 5 minuter på. Mm. Och det är mycket på mig.
Det är mycket det.
Nej, men det finns en tendens hos alla personer som jobbar med statsministrar eller ministrar. Man vill alltid att de ska vara statsmannamässiga. Mm. Och då tänker man alltid så här, han måste träffa Barack Obama eller
liksom, motsvarande.
Eller motsvarande, för då kommer den personens strålglans liksom skudda av sig på Stefan Löfven eller vem det nu är. Mm. Men jag tror att Stefan Löfven, det är inget fel med det här besöket, men jag tror att Stefan Löfven borde bygga honom på ett helt annat sätt. Alltså de borde tänka, det bästa Stefan Löfven har sagt under sin statsministerperiod, det sa han för några veckor sedan när de här Panama-papperna kom ut. Mm-hmm. Och han fick frågan, har du några pengar i hemliga skattekonton i Luxemburg? Då sa han så här, nej, jag är svetsare. Mm. Det här är ju det han borde bygga på. Han borde göra som Sanders. Han borde åka turistklass i flyg, på flyget. Han borde skaka hand med arbetare i vården och på byggen. Han borde liksom bygga på sin man av folket profil. Det ligger i tiden. Folk är ju trötta på eliten, folk är trötta på det här
glamorösa. De får helt enkelt skaffa en turistklass i turboproppen.
Ja, de får göra det.
Vad tror du om det, Ulrika, som en kommunikationsstrategi?
Jag tror så här, Anders Ygeman har fattat det här. Han säger så här, jag har aldrig druckit en kaffelatte. Det är ju säkert skitsnack. Men han har ju fattat vilka signaler han ska sända. Kaffelattetestet är det som gäller för vår tid.
Ja, jag kan säga, det är säkert jättebra, men så länge man är sig själv så tror jag man vinner. Och om han inte är den personen som tycker om att gå och skaka hand eller det ena eller det andra, och det är säkert,
okay, ja, ja.
Då vill jag bara säga,
han är väl den personen
ju. Ja, fast jag vet ju inte vem han är, och om man är hans medarbetare så vet man väl vem han är, och det är väl bättre att ta fram den man är och hans bästa sidor, om vi nu ska prata.
Men
om
tycker
vad
du att
funkar.
Det har blivit tydligt?
Vem han är? Ja. Nej, absolut nej. Inte. Men jag vet inte om han är killen som ska skaka hand med det här eller det där eller sitta här eller där. Mm. Jag vet inte vad han har för tics. Jag menar, varenda partiledare har ju jätteknäppa tics som man absolut inte vill ha med att göra. Som
men
liksom,
han är ju mer baseball.
Och det spelar ingen roll om han är svetsare eller en bankdirektör. De har tics allihopa oavsett vem det är.
Vad var det Reinfeldt sa?
Han spelar, har spelat basket i Tensta Tigers.
Ja, men också
han hade han ju andra sidan.
Med knarkögon mitt i ansiktet.
Drogögon mitt i ansiktet.
Han var tics av rang.
Ja, det var efter min tid. Tänk
vem
på det.
Pratade han om?
Reinfeldt, nej, det var nog absolut under
våldsamhet i Sverige.
Ja, men nu när vi är över i USA.
Man får skygga undan för det kommer män med drogögon mitt i ansiktet. Men apropå Reinfeldt.
Men tror du kaffelattetestet?
Förlåt. Jag har ingen åsikt.
Hallå?
Ja, just.
Ja, nej, ja. Men så här, man kan aldrig lyckas med någonting långsiktigt om man inte bara är sig själv, för det kommer alltid absolut spricka till slut.
Visst. Nej, men Reinfeldt blev verkligen sig själv ibland i Almedalen, får man ju säga.
Och då var det slipsen runt huvudet och sen dansen hela Lions.
Men jag tänker, kan vi, om vi nu har en statsminister, om vi nu har en statsminister, han är kommer från fackföreningsrörelsen. Mm. Han har varit svetsare. Han är en hedersman, Stefan Löfven. Han handslag gäller. Nu talar jag om alla hans starka sidor. Det här är ju liksom en fantastisk profil att bygga på. Jag tycker det är
han borde kanske göra det hemma i Sverige istället.
Ja,
kanske är viktigare. Liksom,
det är klart att man alltid ska träffa Obama om man får chansen. Ja. Men det är inte här kärleken till svenska folket.
Det låter som en intressant strategi. Men nu när vi är inne på Bernie Sanders, ja, för det är vi ju. Varför fortsätter han att kampanja? Han kan ju inte vinna.
Det är lite coolt ändå. Jag menar, killen tror på något.
Ja, men vad?
Det är som Kristdemokraterna. Ja. De bara kör på.
Men det, jag menar, ja, de bara kör på.
Varför?
Ja, varför? Vad håller de på?
De
varför håller
de på det där?
Också?
Ja,
till slut ska vi få rätt.
Ja.
På den yttersta dag.
Ja, okay. Ja, då är senare. Du menar att han är religiös fanatiker? Eller socialistisk fanatiker?
Ja, ja. Ja. Det är närmast.
Nej, men jag tror att han har ju den här, får ju den här enorma kärleken från den här rörelsen som han har byggt upp. Jag tror att de skulle uppfatta det som ett stort svek. Jag tror att det skulle vara dåligt för demokraterna om han slutade nu. Skulle det bara bygga någon konstig tolkstödslegend. Det är bra att han fortsätter och sen så får han bow to the queen på konventet.
Precis, han kommer i sånt jävla stöd i ryggen också på konventet om han nu kör hela vägen dit och liksom bara komma in där och säga men här har jag min rörelse. Och att han lyckas liksom säga det. Nu får du dem, Hillary.
Om han gör det då. Ja, precis. Jag hoppas verkligen att han...
Om han liksom spelar snyggt.
Och sen har vi Donald Trump då. Man får väl säga att han är klar om inte något mycket, mycket, mycket finurlig abrovinkel sker. Så kan vi inte säga. På det republikanska konventet. Men han ser ut att knappa in på Hillary Clinton. Och bägge är ju då intressanta positionen att de är de mest impopulära kandidaterna som amerikansk presidentvalskampan någonsin har sett, tror jag, i alla fall någonsin. Men Donald är ju en alldeles uppenbar dårhatt, slår jag fast här nu. Varför bryr sig inte folk om det? Ulrika,
jag
kan man säga
inte
vad som helst och hitta på vad som helst och det bara smälts?
Jag tror att, och det här har vi ju också talat om tidigare, jag tror att folk tycker att väldigt många politiker runt om i världen under väldigt många år har varit väldigt mycket riskminimerande, inte egentligen tyckt någonting och inte egentligen tagit tag i saker utan varit väldigt PK, väldigt så här du vet så. Och våra politiker i Sverige är också det. Jag tycker verkligen inte om Donald Trump, men det kanske är så att det finns människor som upplever att det händer för lite och sen helt plötsligt kommer det någon som verkar vara en sån där som kavlar upp ärmarna. Visserligen helt tokig, men fortfarande tror jag det kan appellera på en viss typ av personer. Vi är ju uppenbarligen fyra personer i det här rummet som inte blir det. Men uppenbarligen så måste han ju ha någonting. Och ska man börja gräva i det så måste det vara handlingskraften. Till exempel som när han sa den här grejen som jag också tror vi har pratat om i den här podden. Han fick något påhopp om att han inte hade betalat sociala avgifter för sina medarbetare eller folk han hade anställt, vilket ju är skit i sig. Då svarar han bara så här, jo, men du vet, jag har ändå anställt över 10 000 personer. Vad har du gjort i ditt liv? Ni förstår vad jag menar. Alltså, han tar plats och han liksom säger, och han är inte rädd och han tiptoar inte, han riskminimerar inte, utan han tycker saker.
Men det handlar inte...
Sen kan ju det vara fel vad han tycker, men... Till skillnad från väldigt många andra så tycker jag något.
Jo, men jag tror inte alls att det bara handlar om person. Det ligger säkert en hel del i det du säger. Men det är ju också så att vi har haft ett republikanskt parti i USA som har gått till ett sånt håll, till ett sånt extremt håll politiskt att ingen annan har hängt med. Det har väl liksom kidnappats av starka ekonomiska intressen som har drivit en extrem skattesänkaragenda, en extrem politik för att gynna de allra rikaste som vill ta bort alla skyddsnät. Och deras väljarbas hänger liksom inte med på det. De gillar inte ens den här politiken. Och så kommer Donald Trump som har alla de här personliga egenskaperna som Ulrika pratar om, men som också säger att den här politiken som Ted Cruz och de här jävla dårarna står för, den står inte jag för, utan jag kommer med lite populistisk frihandelskritik. Och jag säger att vi ska höja han säger ju till och med att vi ska höja skatten lite för de rikaste, för det är rimligt. Okay, den kombinationen blir ju väldigt kraftfull.
Men det är att han också är kraftfull, att han verkar som han verkligen menar.
Men det är ju också ett misslyckande av det partiet, att man absolut inte har knutit an till sina väljare, utan de har drivit iväg åt ett håll, drivet av liksom en ekonomisk elit.
Republikanernas radikalisering, säger Karin, och du säger PK-eliten som
nej,
har varit präktig. Vad säger du, Daniel?
Med. Jag håller med. Jag, jag tror att det är alltihopa det här. Det är inte det ena eller det andra.
Jag läste en intressant artikel i den kommunistiska tidningen Jacobin, eller om den är socialistisk, där det liksom man grävde ner sig i det här att varför Donald Trump hatas av eliterna. Och det är väl lite på det här med Karins spår, att han är ju en person som, det han säger är ju ett hot mot väldigt stora ekonomiska intressen, samtidigt som att han ska gynna sig själv, såklart.
Ja, såklart. Ja, givetvis.
Det är det liksom.
Han har ju, alltså hans politik är helt fuckad. Alltså det är inte som att jag tycker att hans politik är bra. Den håller inte ihop, den hänger inte ihop. Jag bara säger att den retoriskt ligger i vissa delar.
Det finns en massa saker i det där, tror jag, om man är liksom utsatt på något sätt eller har hamnat efter, som man kan tilltalas av. Och det är väl det som är problemet med Hillary. Han är eliten på ett sätt. Men hon är, och det är väl det han har spelat på, hon är liksom elitens marionett. Mm. Medan om ni vill ha någon som verkligen bestämmer över alla de här nickedockorna i Washington, då kan ni rösta på mig direkt. Mm. Jag tror att det finns mycket där att hämta.
Ja, det är ju väldigt spännande. Mm. Jag ser att...
bra sagt, Daniel.
Ja, bra
det tror
sagt.
Jag var klokt.
Ulrika är i spiltan för att få visa bilden för lyssnarna. Mm. Det här är alltså Hultqvist när han är Lucia.
Nej, nej, jag tyckte du skulle säga så här. Alla har vita klädnader och spetsiga vita hattar. Mm. För att väcka,
det skulle kunna ses på fel sätt, men det är väldigt, väldigt mycket Lucia på en redaktion.
Mm. Ja. Är han gammal journalist?
Och han bär kronan.
Dalademokraten jobbar.
Var han chefredaktör då?
Nej.
Får vi se den här bilden på vår Facebook-sida?
Det tycker jag. Den ligger faktiskt i alla våra Twitterflöden. Men vi kan väl se till att lägga upp den.
Länkar
den. Ja, vi måste ju fråga den som upphovsrätt och sånt.
Ja, men en länk kan vi ge. Ja.
Vi kan länka.
Apropå berika då. Panama-pappren släpptes ju fria, eller man ska säga, på nätet i måndags. Ja. De blev sökbara. Har ni lika? Har du kollat om du fanns med där?
Nej, det har jag inte faktiskt.
Det har vi gjort. Och här kommer.
Här kommer den stora nyheten.
Det roliga var
Karin Pettersson, det är svårt att söka på.
De flesta adresser förekom enligt Svenska Dagbladet på Östermalm. Mm. Det var ingen som blev förvånad
surprise
av det.
Nej. Det var inte jättemånga adresser, men majoriteten fanns i alla fall på Östermalm.
Ja, det hade varit underligt om de varit
i Örkelljunga.
Men det har
fortfarande inte kommit ut exakta namnen, va?
Nej. Ett namn, och det var ju han, nu minns jag, Staffan...
Götestam.
Ja, exakt. Han avslöjade afton.
Det var lite otippat.
Ja, det är alltså Jonathan i Bröderna Lejonhjärta.
Ja, men han startade ju även hela Junibacken, tror jag. Mm. Så det kan nog finnas kulor där som behöver... Men han förnekar ju då, och det grövsta, eller vad man ska säga, han sa...
Och det kraftfullaste.
Ja. Han sa att det var något projekt de skulle göra blablabla, som inte föll ihop.
Även Emma Watson från heter hon så? Harry Potter. Hon fanns också där, men hon är inte svenska, så att det är väl kanske inte så intressant.
Ulrika, vad de här socialisterna svarade vet ju. Vad svarar du på frågan? Vad det beror på att människor som är rika och inte behöver fuska med,
ja, men du, måste ha men du har ju redan frågat den frågan två gånger har vi hållit på med de här. Ja, vad kan det vara? Ja, bankmannen säger, vi vet ungefär. Jag tror att det finns en kombination av att man sitter och gör liksom planering av sitt kapital. Jag har aldrig gjort det, för jag har inte såna typer av pengar, så att jag vet inte. Men det är väl klart att det finns både rötägg i alla liksom gäng som existerar i världen.
Det
eller
finns
hur?
Väl någon sån här... Är man jättestor och jättestark så kommer folk att vilja underlätta ditt liv, oavsett hur du är stor och stark.
Och bli stor och stark själv på det.
Precis, och ja... Men hur ska hjälpa dig att bli ännu större och ännu starkare.
Hur ska vi då få de rika att betala skatt? Men det går ju inte...
Jag tycker också att det är bara viktigt att säga också att det här är inte bara en fråga om liksom privatmoral, utan det här är faktiskt också en fråga om att det här är ett sånt... Om man tittar på det här problemet i global skala, så det här gör att skatteundandragandet från rika människor är så pass stort att det på riktigt hämmar fattiga länders utveckling, människors drar undan benen från resurser när det gäller utbildning, hälsovård, infrastruktur. Det här är liksom en riktig fråga på det. Den har den dimensionen att det skulle kunna som sagt lyfta många länder till en helt annan utvecklingsnivå, framförallt i Afrika och sådär, där väldigt många människor...
Däremot kan man ju ifrågasätta lite grann hur våra banker har liksom har jobbat
verkligen
med det här.
Det kan man verkligen ifrågasätta.
Därför att... Det kan inte jag. Eller det är klart det kan. Men jag tycker att är man en bank så måste man erbjuda sina kunder på toppnivå,
ja,
fina
fast
lösningar.
Sådana saker är ju, jag är inte helt hundra
nej,
på
det ska
att jag
man
tycker.
Inte göra.
Nej, det tycker jag nog inte.
Nej. Men det tycker bankerna.
Framförallt inte
kunder.
Nordea, som på den tiden många gånger har varit liksom en statligt delägd bank. Så att jag vet inte riktigt om jag tycker att det är så okej, faktiskt.
Men då tar ju de rika sina pengar och går till en annan bank om de inte gör det.
Jo, men här pratar vi om stora institutionella spelare som dessutom får implicita statsbidrag och som är viktiga kugghjul i hela samhällsekonomin. Nej, det är inte på något sätt okej. Det är inte försvarbart. Det är helt, liksom, de ska hängas ut, de ska bötfällas om de håller på med den här typen av verksamhet. Det är liksom ingen snack om saken.
Jag tycker inte heller det är bra, men det finns väl egentligen ingen som tycker att det är bra.
Men regeringen har i alla fall kommit med 10 åtgärder som jag kan berätta om här.
Kommer de nu?
Ja, nej, de kom i veckan, förra veckan. Inkludera fler länder i globala standarder för transparent och informationsutbyte. Kan jag inte riktigt svara på det. Införa automatiskt informationsutbyte om verkliga ägare. Införa informationsplikt för skatterådgivare. Skapa en global svart lista över icke-samarbetsvänliga länder och skarpa motåtgärder. Stärka arbetet mot olika momsbedrägerier. Förstärka skattetilläggets avskräckande effekt. Och det vill jag höja. Förstärka Skatteverkets resurser så att fler får jobba med att avslöja folk. Få upp skattefrågor på styrelsenivå i företagen. Stötta kapacitetsbyggnad i utvecklingsländer och vidta ytterligare åtgärder mot inhemskt skattefusk och svartarbete.
Låter toppen, tycker alla. Då avslutar vi med Jan Lööf-debaclet, va? Vi behöver inte gå in i metadebatten, men vad tycker ni? Är det korrekt att man gör om barnböcker för att bli, så att säga då, mer PK om de inte anses att tiden har gått ifrån dem?
Jag tycker det här är en fråga. Vi hade mycket diskussioner på redaktionen i veckan kring det här, och jag tror att den här diskussionen måste föras från fall till fall. Jag blir extremt provocerad av de som håller på att ropa om censur i den här,
vilket gymnasieministern gjorde
på Twitter. Jag tycker det är superlarvigt. Det här är ett förlag, det är en kommersiell verksamhet. De har en publik att ta hänsyn till. De får ge ut vad fan de vill. Om de inte vill ge ut de här böckerna i det skick de är, de har inget, det finns ingenting som förbjuder dem eller tvingar dem att göra på ena eller andra sättet. Sen så ska man vara försiktig, tycker jag, med att jag tror inte på att liksom rensa historien eller skriva om allting, utan man måste kunna förhålla sig till det som har varit på ett nyanserat sätt.
Ilskan i de här böckerna, eller när man liksom förändrar i kultur, verkar också vara ganska selektiv. Jag minns när man gjorde om i IT så att FBI-agenterna inte har pistoler längre, och istället har de walkie-talkies och springer med. Det har man liksom digitalt fixat. Det är ju ingen som bryr sig om det egentligen.
Inte ens amerikanska vapenlobbyn.
Nej, exakt. Och Jan Lööf har ju ändrat i böcker tidigare, blev jag informerad om, att i Ernies bilar, som utspelar sig då i en bilverkstad, så finns det porraffischer bakom Ernie då, som jobbar i det. Men det har man då ändrat i ett senare upplaget och ändrat till att det är gulliga kaniner och sådär. Och det kanske han ju liksom, att han ritade gulliga kaniner, kanske är liksom en liten tyst protest då. Men det är alltid en sorts förändringar vi inte liksom kan tolerera, och det är ofta kopplat till hudfärg.
Ja. Är väl liksom... ja, det är väldigt intressant.
Ja, det är talande på tråkigt
sen kan man ju förstå liksom, eller förstå, men det här blir ju så känsligt när det gäller just barnkultur, tror jag, att alla vi är uppvuxna med olika sorters kultur, och det vill vi kanske ge vidare till våra barn. Och så får man för sig att det sitter någon jävel någonstans och bestämmer att det jag fick av min pappa och mamma, det ska inte jag få ge vidare till mina barn.
Det är tydligen fel!
Precis. Ja. Ja, det är klart att det där går in lite känslomässigt. Men sen är det ju skillnad, som Karin sa, att det är ju inte censur när liksom en kommersiell aktör bestämmer sig för det.
Det här är ju något av en höger- och vänsterfråga, där generellt kan man säga att vänstern är mer för att man gör om, och högern tycker att man ska inte göra om.
Nej, jag tycker inte alls det. Jag tycker inte alls en skär på det viset. Det finns superauktoritära och
Men
konservativa. Nej, jag köper inte det alls. Nej, fel.
Okej, men det brukar hävda i alla fall vara borgare som vill ha kvar negerbollar.
Det finns otroligt många olika typer. Vi skulle kunna prata om vad menas med höger och vänster.
Jag skulle bara komma fram till vilken typ är du? Vad tycker du,
Ulrika? Alltså jag tycker att det här är jättesvårt, därför att det ligger inne så mycket känslor, och det ligger inne så mycket allvar, och samtidigt så oerhört töntigt ibland. Så jag tycker verkligen att det är jätteberoende på vad det är frågan om. Och där måste jag för en gångs skull ge Daniel liksom.
Oj!
Ja, det är liksom... Det är klart att folk blir förbannade ifall man vill ge över en kultur till sina barn som man själv har växt upp med, samtidigt som det finns saker som verkligen inte passar in i dagens samhälle.
Visst, och det jag tror man inte ska förleda sig i som förälder är väl heller att det du tyckte om med Pippi Långstrump var inte att Efraim Långstrump var negerkung, utan att han var Pippi Långstrumps pappa.
Ja, men så var
och
det.
Bodde på en söderhavsö. Liksom vad han betecknades som...
Det var inte poängen.
Nej, det var inte dealen i hela liksom, Pippi Långstrump.
Nej, precis så.
Och ditt omtyckande av Pippi Långstrump.
Sen tycker jag en liten, bara på marginalen, konstig sak i den här, just den här diskussionen med Lööf, det är ju det här att det utmålas som att det finns någon slags folklig protest som det här förlaget har gett vika för. Jag har inte hört ett jävla knyst om det. Det är inte som att det finns liksom... skäggiga vänster i din karikatyr och personer med höga gafflar som liksom har gått i storms mot det här förlaget och krävt något omritande. Jag har inte hört ett knyst. Det finns väl ingen som har begärt det?
Det borde DN Kultur ha skrivit om innan de skrev om.
Men nu hamnar vi i metadebatten ändå. Vet du?
Ja, men det är det intressant.
Ja, absolut. Det är faktiskt intressant. Det var ju en väldigt, jag menar, Jonas Gardell sa att det här var ju en nyhet som inte var en nyhet till exempel. En av många då som tyckte att det här ramaskritt fanns ju bara hos Jan Lööf som hade läckt det här för att få kanske förhandlingsposition om för ändringarna i böckerna.
Han är en smart politiker, han borde bli miljöpartist.
Med de orden avslutar vi dagens podcast som läggs ut kanske idag, sa vi det?
Eller? Ja, om producenten jobbar snabbt.
I alla fall, vi spelar in den på torsdag eftermiddag så ni vet om någonting har hänt efter det som inte nämns. Tack för mig.
Och lycka till Miljöpartiet i helgen får vi väl säga. Lycka till nu.
Start fredag den 13 på kongressen. Daniel Svedin, Karin Pettersson, Ulrika Schenström och jag heter Fredrik Virtanen. Trevlig helg!